Yle Vega. Vega.
Ni lyssnar på Efter 9 här tillsammans med Sonja Kailasari och med mig Mårten Svartström. Och det här är ju det här programmet där vi utmanar våra gäster att prova på någonting nytt. Och med tanke på dagens utmaning så tänkte jag fråga dig Sonja att när du var liten, tyckte du om sagor?
Jag tyckte jättemycket om sagor och jag tyckte jättemycket om att lyssna på sagor, att ha någon att berätta dem åt mig.
Okej, du tyckte aldrig att det kanske var lite skrämmande eller något sånt?
Nej, inte överhuvudtaget. Och jag minns jättebra vad vi brukar göra tillsammans med min morfar. Vi brukar skriva tillsammans olika berättelser och det var alltid jätteskoj.
Okej. Nåja, med de här orden så kan vi ju introducera dagens utmaning.
Dagens utmaning, precis. Och den utmanade idag är artisten och låtskrivaren Fredrik Furu. Han har ju tidigare varit med här i det här programmet. Och då har han varit här som expert och coach i och med att bloggaren Kasper Strömman skulle skriva en låt. Han skulle göra en hit. Och Fredrik var då som hans mentor och coach då i programmet. Men nu har vi vänt om det. Nu är det Fredrik som utmanas. Och vi låter honom egentligen själv berätta om sin utmaning.
Hej kära dagbok, jag har fått i uppgift att göra en utmaning i programmet Efter 9 och min utmaning är att skriva en barnbok. Och jag fick just veta att min mentor är Hannele Mikaela Taivassalo, så jag är lite nervös, jag ska träffa henne här snart då, om några dagar. Och jag har en liten idé, men vi får se om hon skjuter ner den. Det blir lite spännande. En barnbok alltså. Ja. På en vecka ska jag skriva den. Ja. Allt är möjligt. Ingenting är omöjligt.
Hjärtligt välkommen till studion, Fredrik Furu.
Tusen tack.
En sagobok, eller en saga på en vecka. Ingen liten utmaning.
Nej. Jag var lite nervös faktiskt.
Ja, ah, men det är härligt. Vi ska se hur det går.
Och som du nämnde här också så du har din coach har varit författaren, litteraturvetaren och faktiskt en anlitad lärare när det kommer till skrivarkurser. Hannele Mikaela Taivassalo kommer in här lite senare. Vi får höra hur hon har hjälpt dig på traven.
Ja.
Men som sagt, hur är det med barnböcker? Hur bekant är du med barnböcker? Läste du själv som liten?
Alltså, min mamma är ju barnträdgårdslärare så att vi har ju läst jättemycket sagor. Och jag redan ganska tidigt, jag började läsa ganska tidigt. Så jag har läst plöjt genom alla serietidningar, Bamse och alla sådana här. Och förstås alla Astrid Lindgren och hela det. Så att jag är ju en sagonörd på det sättet så jag kan väldigt mycket.
Nå, hur kommer det sig att du ville utmana dig själv med att skriva en barnbok?
Ja, alltså det har funnits en liten dröm någonstans för att jag när jag funderar på vad jag skulle bli när jag blir stor så då fanns det länge det här att jag skulle också bli barnträdgårdslärare som mamma. Så att någonstans har det funnits, det här barnasinnet har funnits där hela tiden och jag har märkt hur barn älskar olika typer av musik och verkligen man skulle kunna kanske kombinera musik och att skriva sagor. Så det har funnits en liten sån där dröm som jag nog aldrig har tagit tag i. Så nu var det ju väldigt, väldigt bra att det här kom på förslag.
Och vem var det som bestämde att det skulle skrivas på en vecka? Det är ju en ganska kort tid.
Ja, det är väl ni som har bestämt det, tror jag.
Just, förlåt.
Det kanske kom lite snabbt på och så har jag väldigt mycket så jag har inte haft tid heller.
Så. Om jag förstår det rätt så kanske det inte skiljer sig allt för mycket från att skriva en låt. Eller hur skulle du beskriva den skillnaden?
Jag har väl lite tänkt det som att skriva en hitlåt på ett sätt som vi gjorde då med Kasper. Att man på något sätt håller det ganska komprimerat och det ska vara ganska enkelt för det barn som ska förstå det. Men det får ändå ha en liten twist som gör att vuxna kanske kan tycka att det är roligt att läsa det också.
Har du skrivit någonting förut liksom, som inte har varit en låt då?
Jo, det har jag. Alltså, jag har ju faktiskt till och med jobbat som journalist. Så att jag skriver en massa, men jag jobbar som sportjournalist, så jag skriver en massa sportreferat. Och de ska ju också vara korta och koncisa och ganska enkla. Sådär. Så det där skrivande har nog, egentligen innan låtskrivande så fanns det här vanliga skrivande och läsande.
Utan att avslöja för mycket, eller ens någonting, hade du färdigt några tankar, idéer på vad du skulle berätta om?
Jag hade väl lite tankar om vissa karaktärer och någonstans att de skulle kanske kunna vara från svensk Finland. Den grejen hade jag. Och sen har jag alltid sett det som en serie böcker på något sätt. Och jag, också det som jag har haft som en dröm att skriva. Det är liksom Pippi får en häst och Pippi fångar en tjuv. Och liksom, alltså det finns flera liksom sådana. Så att det hade jag väl lite som en ram.
Mm. Men är det så att vi rör oss i verkligheten eller är det lite fantasi också här med?
Det är väl både verklighet och fantasi. Jag vet inte om jag ska avslöja mer. Det är verkliga miljöer, men karaktärerna så de kommer från fantasin.
Okej. Vi ser jättemycket fram emot det här nu att få höra den här sagan. Mm. För du kommer att uppträda med den här, eller uppträda, läsa upp den här senare
det
i programmen.
Det blir nog ett
när han eller Mikaela Taivasalo också kommer med här i studion. Men jag tycker att vi lyssnar på ett dagboksklipp. Du har fört dagbok här under veckan. Och vi ska lyssna på hur det gick till när du träffade han eller Mikaela första gången då på ett café. Och hon gav dig några råd för att komma igång.
Ja,
nu sitter jag här med min mentor, han eller Mikaela Taivasalo. Och jag har precis fått ett litet brev här till privatelev Furu med lite saker att tänka på. Och vi har pratat lite om min idé med karaktärer och lite sådär. Och jag tror att jag har fått godkänt i grunden i alla fall. Eller vad, hur ligger det till?
Vi är på god väg här, tänker jag. Du har en klar idé och nu försöker vi då pusha dig vidare.
Och jag har fått lite övningar också här som jag ska göra under veckan. Så att jag, kan du berätta lite, alltså bara kort om de här övningarna?
Du måste ha en miljö någonstans där du är, där vi är som läser eller hör den här berättelsen. Och sen måste du också ha personer, karaktärer, eller måste. Man kan ju förstås alltid göra undantag, men här är det nog viktigt. Och du som skriver måste känna dem ännu bättre än vi känner. Och sen måste du också vara ett hjärta, alltså vad vill du? Det är det viktiga, vad vill du? Vad vill du säga, vad är ditt ärende? Vad vill du berätta? Och det vill jag att du försöker formulera för dig själv också i några meningar. Så de här tre sakerna så där. Men jag tycker att du ska liksom hoppa in i den här världen och sen börja rodda på.
Spännande. Jag känner mig taggad.
Så säger Fredrik Furu efter sitt första möte med han eller Mikaela Taivasalo. Ja, hur gick du tillväga efter den här träffen?
Jag fick ju tre övningar då av han eller Mikaela och det här. Jag försökte liksom, karaktärerna hade jag liksom i huvudet. Så den övningen var inte kanske så viktig, utan det var mer det där att hitta en miljö och att placera dem. Så jag gick runt lite så där eller försökte tänka i mitt vardagliga liv bara att när jag åkte hiss, hur skulle det, om karaktärerna fastnar i hissen, vad händer då liksom? Eller, och varför har de fastnat i hissen? Är det på grund av den här ena karaktärens något lynne som hen har liksom, eller sånt? Eller så det här. Så gick jag på restaurang och så var jag på kryssning och lite sånt. Och så kunde man liksom tänka, vad gör karaktärerna på kryssning liksom?
Hur är det med, jag skulle tänka mig själv som också lite skriver och författar. Att man är ju ganska noggrann, åtminstone självkritisk när det kommer till sitt språk när man skriver. Är du bra på svenska att skriva?
Det är nog mitt bästa uttryck. Jag tycker jag skriver bättre än jag liksom pratar eller sjunger egentligen. Alltså det är nog där som jag älskar att formulera mig i ord och hitta nya vägar och sådär. Så att det kanske det viktigaste också när jag skriver låtar, att hitta de där twistarna, så då är det oftast i texterna.
Så det har inte varit en utmaning för dig, det här språket?
Inte själva språket, utan det är nog mer att hitta fantasin och att hitta formatet och liksom sådär.
Sen en annan grej är ju det att jag tänker mig att barn, de är ju allt från, som läsare, ju allt från 5 till 15. Har du valt någon ålderskategori som du riktar dig till? Eller?
Ja, jag tror den ändrar lite under processens gång. Först tänkte jag att det skulle vara till ganska små barn, och det har jag skrivit också i början där när jag bara skrev ner någonting, att femåriga barn. Men sen märkte jag att mitt språk blev lite för avancerat, så då tänker jag väl att det kanske är för en lite äldre publik. Men någonstans så har jag försökt också att när jag har sagt något svåra, skrivit några svåra saker eller någonting, så har jag förklarat det så att den andra karaktären då frågar, ja men vad betyder det? Liksom så att man får förklara de svåra grejerna på ett enkelt sätt också. Jag har liksom försökt tänka lite längre så att det ska passa åt en bredare grupp.
Har du funderat på hur det här skulle kunna utvecklas vidare? Ser du bilder, illustrationer till den här boken?
Det gör jag ju. Jag ser ju den, jag har ju sett det ganska mycket som en ljudbok också på något sätt. Att det finns mycket liksom bakgrunder och grejer. Det finns, och kanske till och med animerade karaktärer på något sätt som kan röra sig till och med.
Ja. Jag började tänka på de här kassetterna man hade som liten. Oftast var det ju Disney-sagor, men det fanns ju också andra. Det var en röd kassett och så hade du en bok och sen när det plingade så skulle du vända sida. Borde man återvända till den här
eller gamla? En modern version av det kanske. Det är jättebra idé. Den skäl
jag. Jag ska uppdatera dig, Sonja, lite. Jag som har barn så vet ju, de finns fortfarande. Men det är inte en C-kassett mer.
Aj.
Antingen så är det en CD eller så. De flesta finns ju nu för tiden också på Spotify. Ja. Så kan du söka upp bara och så lyssnar du medan du har den här boken där.
Ah.
Så att det, välkommen bara till 2000-talet.
Tack. Jag ska uppdatera den här informationen.
Ja, du hör det här ljudet. Då vet du att det är dags att vända blad.
Okej, men vi tar och lyssnar på följande dagboksklipp. Och du har utmaningsveckan nästan tagit slut. Mm. Och här är lite dina funderingar mot slutskedet.
Kära videodagbok, nu har jag precis kommit hem. Jag har gjort som min mentor, han eller Mikaela, sa, att jag bytte miljö och så försökte jag skriva om miljön. Och det gick så bra så att jag skrev hela sagan på kanske en timme. Min största utmaning nu är att jag har valt två karaktärer som pratar lite olika finlandssvenska dialekter. Den ena är från Västnyland och den andra är från mina hemtrakter uppe i Österbotten. Så nu håller jag på och övar in lite repliker och sådana grejer. Så att det här blir lite spännande. Men vi får se vad de tycker. Både programledarna och min mentor här. Sagan är klar.
Det var otroligt duktigt att du under den här veckan och sen slutligen bara på en timme skrev ner den här sagan.
Ja, lite som då man skriver en bra låt så då brukar det hända ganska snabbt faktiskt. Och jag tror att man bearbetar ju det bak i huvudet också. Mm. Så att jag hoppas att det är en hit det här nu.
Men vi kan ju berätta åt lyssnarna att Fredrik Furu sitter här med en dator framför sig och kommer att läsa upp hela sagan här om en liten stund.
Mm.
Det blir spännande för oss också.
Världspremiär,
ja. Jag tycker att vi ber in din mentor hit i studion så ska vi höra hennes tankar om hela det här projektet och vad hon tycker om din saga.
Mm.
Hjärtligt välkommen till Efter 9, Hannele Mikaela Taivassalo.
Tackar.
Som sagt, författare, litteraturvetare och anlitad lärare på skrivarkurser. Hur coachar man folk i att skriva?
Ja, det är ju lite, det finns ingen manual för hur man ska skriva, utan det är ditt eget skrivande, det du själv som är materialet och verktyget. Så det finns olika behov som man svarar på. Dels ett sammanhang där man kan skriva och sen är det många som behöver alltså tillåtelse att skriva. För att det tar tid och du vet inte vad det kommer att leda till. Det är väl på något sätt så här grunden. Jag tycker om det här ordet mentor, att jag får vara mentor här. Jag tänker sätta det också i min CV. Att man får vara någon sorts mentor och har ett förhållande. Och allt arbete bygger egentligen på den här människans, vad den här människan vill skriva och hur den skriver och att hjälpa den framåt i sitt eget skrivande. Alltså inte alls så där att man försöker forma någon viss sorts skribent, utan mer det här att ta fram det som finns där.
Mm. Hur bekant var du med Fredrik Furu innan ni träffades?
Vi hade träffats mest på så här fester och sånt, så inget vad heter det, så här professionellt skrivförhållande eller sådana möten.
Mm. Och vilka var dina tankar när du träffade Fredrik första gången och hörde om det här projektet?
Ja, men jag tyckte ju att det var spännande, för att jag blir alltid på något sätt så nyfiken att vad vill den här människan, varför vill den skriva och vad är det som driver den, och också just det här att hur tänker en musiker när den landar sen i språket. Men som du sa så har du ju varit, eller har på något sätt ett förhållande till språk, och att du på något sätt har ett ännu starkare förhållande till just språk och skrivande och också läsande. Alltså jag tror att det här med att man är en läsare så är på något sätt också en stark grund för skrivande.
Mm. Det är ju inte så hemskt vanligt att skriva en bok på en vecka. Eller är det?
Nej, det är det ju inte. Och det talar vi om också på vårt första möte, att man kanske inte behöver ens tänka att man har ett färdigt verk. Men man har någonting som är en början. En roman skriver du ju inte på en vecka. Det är ju också kanske möjligt, men lite helvetiskt för att det är en så här stor mängd text. En kortare text, en berättelse kan vara möjligt, men kanske inte helt färdigt. Men grunden till den.
Finns det något specifikt man ska tänka på, Hanne eller Mikaela, när man skriver barnböcker enligt dig?
Jo, det finns det. För att ett stort problem som man kan göra, det känns så enkelt på något sätt att skriva en kort bok som är för barn, men sanningen är att du måste ju hitta den där rösten och det där tilltalet för just den målgruppen. Jag tycker inte om det här ordet målgrupp, för att det blir på något sätt så här inriktat och på något sätt så här kommersiellt. Men det som jag sa också till Fredrik var att skriv för lilla Fredrik, för den pojke som fanns, att det är det som är det viktiga, att då blir på något sätt det där tilltalet på barnets villkor, och det är absolut det viktigaste, att det inte är en vuxen som talar till ett barn uppifrån ner, utan det är jag, det lilla barnet i mig som är också mottagaren för det här.
Tänkte du så, Fredrik?
Verkligen, alltså. Det var kanske bästa rådet av många bra råd, men sådär att man, jag tycker att jag alltid försöka bejaka barnet i mig i nästan alla situationer på något sätt. Så därför var det skönt att få göra det här också.
Det är väl lite som när du skriver låtar, så skriver du väl musik som du själv skulle vilja höra.
Så är det.
Och nu har du skrivit då en barnbok som lilla Fredrik skulle vilja höra. Kanske.
Ja, lite så här. Jag var ju väldigt lillgammal, så att det här passar väldigt, alltså, det passar väldigt bra.
Hur mycket har du, Hanne eller Mikael, måste hjälpa Fredrik, eller hur mycket har han arbetat självständigt?
Mycket självständigt. Det är också så här, just skrivande eller fungerar på det sättet att skrivande sker bara där i skrivande, och det är bara en person som kan göra det, och det är den som skriver. Så att egentligen bara det här att vara där och snacka och vara lite bollplank, och sen också ge lite riktlinjer och hjälp, just de här uppgifterna som du fick, det här att gå ut i världen och liksom, och vara där på ett annat sätt medveten med dina sinnen, att du försöker, just som du sa, i en hiss se att vad liksom, hur ser taket ut som jag kanske inte annars tittar på, hur luktar det här, och att man faktiskt upplever liksom hela kroppen och alla fem sinnena om man bara kan. Om man vill kan man slicka väggarna där i hissen också. Kanske i dessa förkylningstider.
Jag bor i Berghäll, så att det är inte bra att slicka väggarna i hissarna där. Inte, men att, i Japan skulle det kanske vara.
Och lukten kommer jag genast att tänka på, vissa hisslukter också, så kanske inte liksom uppmanar riktigt till det där slickande. Men alltså, sådana saker, så här helt konkreta övningar också som får igång det där skrivande och får igång platser och Om den där nyfikenheten och inspirationen finns där hos den som skriver, så syns det också i texten. Sen har jag lämnat honom i fred, för att det är på något sätt också det som jag tror på, att skrivande händer där i skrivande. Fast onekligen så händer det ju saker också i det undermedvetna, men att skrivande är ändå aktivt, du måste göra det.
Ja, du har ju fått se utkast till den här.
Ja, jag är den enda som har tittat på den och faktiskt läst.
Kom du med några förslag, förändringar eller någonting?
Nej, jag tänkte att det här var det möte som
där vi
avhandlar.
Där jag blir viskad, tänkte jag säga.
Det här mötet här nu alltså.
Live mentormöte. Mm.
Ja, Fredrik, nu är det dags för din saga.
Är du nervös?
Jag är lite nervös faktiskt.
Det här går ju bara ut nu till tiotusentals människor.
Exakt. Vill ni veta någonting om karaktärerna först, eller ska vi prata om dem efteråt?
Jag vet inte, hur ska man göra, Hanne eller Mikael? Ska man avslöja eller ska man bara börja?
Jag tycker att man bara börjar. Låter bra.
Okej, varsågod. Eller vad heter sagan kanske?
Sagan heter Gutta Bubbin och Simsala Bimsala på restaurang. Det här är en berättelse om två vänner, Gutta Bubbin och Simsala Bimsala, och hur deras vägar möttes för första gången. Det var en alldeles vanlig och grå måndagskväll i den stora huvudstaden. Gutta Bubbin satt som vanligt i soffhörnet på sin favoritrestaurang Sucre Bleu och klappade sig på magen. Han väntade snällt på sin tredje portion crème brûlée, en fransk efterrätt som innehåller en massa socker, då någon plötsligt knackade på hans axel. Det var servitören Pierre. Ursäkta moi, bästa Gutta Bubbin, men vi har så fyllt idag att jag ber att förundra om du har plats för en gäst vid ditt bord, sa Pierre vädjande. Du får självklart din fjärde crème brûlée helt gratis.
Hör du något också,
sa Gutta Bubbin, som var uppvuxen på gräddhyllan i de finare delarna av Jakobstad. Och plötsligt hoppade det upp en liten vit kanin framför honom.
Hej på dig du, Simsala Bimsala heter jag. Pappmin är en trollkarl och mammin är en hatt,
sa Simsala Bimsala stolt och sträckte på öronen. Gutta Bubbin rynkade både pannan och trippelhakan.
Hör du kanin, nu förstör jag inte vad du säger.
Nå ser du mormor min berätta att pappmin sa Simsala Bimsala och vifta med trollspö och vips så trollade han fram mig ur mamma.
Ja, något också, sa Gutta Bubbin och mumsade vidare på sin sockersöta efterrätt.
Jo nej, så nu är jag mest alena med mormor då de är ute på turné hela tiden. Trollkan och hatten och förtrollar folk hela tiden, jo nej.
Servitören Pierre kom in med en lång meny med olika godsaker.
För det kanske vara någon förrätt, monsieur Simsala Bimsala. Jo nej, jag går vips direkt på horätten. Riven morot med lingonsylt och veganska knackisar,
sa Simsala Bimsala tvärsäkert.
Ursäkta moi, men är du säker på det? Vi har allt möjligt annat dyrt och vanligt här på restaurangen, sa Pierre förvånat och lite förnärmat. Är du dabbogar? Jag gillar inte nya saker, sa Simsala Bimsala. Moroten blir bra och lingon och knackisar.
Hevana, sa Gutta Bubbin. Förstår du inte på Gutta? Har du smakat crème brûlée en gång?
Simsala Bimsala skakade på öronen.
Nej, och jag vet nog inte riktigt om jag är tillräckligt modigare.
Gutta Bubbin tog upp skeden, slog hål på det bruna sockerlocket på sin fjärde efterrätt och sträckte långsamt fram skeden mot Simsala Bimsala.
Hör du kanin, smaka nu. Här riktigt god, söt och god. Här smakarna lite som klappagröten men utan lingorna med vanilj och mycket socker.
Jo nej, det är säkert gott, men jag väntar nog på moroten min ändå,
sa Simsala Bimsala snabbt. Men nu var kaninens snåltänder redan blöta.
Okej då, kanske en liten bit bara, en halv här sked.
Hör du, ta hela nu bara,
sa Gutta Bubbin och tryckte skeden i munnen på sin nya kaninkompis. Simsala Bimsala lät den mjuka och krämiga krämen fylla munnen och med sina två vassa framtänder gnagade han på det brända sockret tills det smälte och blandades med allt det andra smaskiga och söta. Det smakade gudomligt gott.
Jo nej, det där han drar mig på triss och kör mig till karis. Det var nog det sötaste jag har smakat, tjöt han.
Simsala Bimsala hade aldrig i sitt liv varit med om en liknande sockerchock. Han skuttade omkring i restaurangen med öronen på skaft och skrattade och skrek som bara studsiga kaniner kan. Han julade över bordet, välte omkull den pepparkvarn och skrämde slag på en liten finsk tant innan han slutligen slog en dubbelvolt och landade i soffan mitt emot Gutta Bubbin.
Socker, socker, socker! Mormor säger alltid att jag blir så hyper av socker!
Hör du, här kan man lugnt säga,
skrockade Gutta Bubbin så att han nästan satte resten av efterrätten i fel hals.
Men det var då så roligt till råkas. Och imorgon är det fejtisdagen, så då ska vi äta bullor med grädda tog jag,
sa Gutta Bubbin.
Sassa brassa mandel massala bim, det äventyret ser jag fram emot,
sa Simsala Bimsala. Men hur det gick, det är en annan historia. Simsala Bimsala Bubbin, det var allt från barnboksklubbin.
Yay!
Helt fantastiskt.
Tack.
Alltså, verkligt underhållande, ja. Roligt.
Vad bra, jag fick till västnyländskan till och med där. Det var den mest första utmaningen där kanske.
Härligt. Och, ja. Jag kan tänka mig, eller jag vet inte, Hanna eller Mikaela, du har ju nu alltså läst den på papper, ja. Och nu hörde du den. Hur skilde sig de här berättelserna?
Jag tänkte då när jag läste den också att det här är, och det tänkte jag också när vi talade och du sa det ganska klart att det här det här är skrivet för att läsas, kanske i första hand. Mm. Så att om för text så behövs det kanske lite till, eller skulle det behövas till. Men för uppläsning så är just den här sortens situation och den här sortens lite liksom så här sketchartade berättelse helt perfekt. Alltså. Just det där att då kommer det andra element, då kommer det här uppläsningselementet till. Ditt språk är jätteroligt, alltså att du har liksom det här, den här lusten till språk. Och det känns att det finns liksom så här saker som är bara helt enkelt roliga i språket. Hur de, och också just det här att du använder dialekterna. Bara på papper så kan det hända att man får lite stryka bort.
Ja, jag tänker när man läser det är svårt att liksom kunna, om man kan dialekterna så ser det lite konstigt ut.
Också. Jag är blandad, det får man jobba med. Men jag tycker ändå att du är bra på att transkribera de här dialekterna och använda dem. Så det var många saker. Men jag tänkte just på det här när du sa här innan att du har varit så här seriefantast. Och jag är också så här serienörd. Så att det tänkte jag på när jag läste det här, att det här är ganska nära just den sortens berättande.
Jag har nog haft illustrationer i huvudet när jag har skrivit.
Ja.
Jag måste säga att jag är jätteimponerad. Jag tycker att det var jättefin. Och sen just som du säger, Hanne eller Mikaela, de här dialekterna. Alltså här var ju både västnyländska,
jeppis
och så franska.
Franska, ja, precis.
Hur viktigt är det att det finns någon pedagogik i en saga? Jag tänkte direkt sådär att man blir bekant med en crème brûlée och
någonstans att den ska vara informativ också. Mm. Och också det där simsalabimsala beställer riven morot på restaurang har jag tagit direkt av min morbror, som när han första gången fick vara med morfar på en fin restaurang, så enda han skulle ha var riven morot och köttbullar. Och det var liksom, men du får ju vad som helst här på den här restaurangen. Så det är en verklig situation som jag faktiskt tyckte var som lite kul att plocka med.
Mm. Och jag älskar den här delen du sa att pappmin viftar på trollspö och så går det ut ur mamman.
Men jag tänkte att det var en lite så här vuxen
metaforisk.
Ja, någonstans sådär. Men också att det kanske är liksom att mormor som hen bor med och har liksom fått ta hand om det här barnet, och mamma och pappa kanske försvann, eller man vet inte, det finns en liten så här sad story bakom simsalabimsala som är lite ivrig just därför.
Hur ser du framför dig Ren, hur de ser ut, exakt de här karaktärerna, och är det någonting som du själv skulle försöka teckna? Eller skulle...
Jag tror kanske att man skulle försöka visa först själv lite hur man har tänkt, och sen skulle någon illustratör då få konstnärligt göra det, men eller kanske beskriva på något sätt, och så ska man få lite. Min farmor baka gottagubbar, alltså lussebullar som såg ut som gubbar, alltså som, med russin som ögon och hela det här. Och det fick vi när vi var små. Så där finns den, men sen så den här karaktären föddes egentligen för min kompis från Sydösterbotten som pratade om att du är nog en gottabubb. Och det finns tydligen någon slags uttryck för det där, att man är liksom en liksom tycker om sött. Så då har jag tänkt också lite sådär lappfjärd potatissäck, en stor liksom kombo där, lite sådär klump som rör sig lite långsamt och tycker om god mat och fina restauranger.
Ja, men det att du vet det där, så det syns ju sen i den där texten. Jag tycker att man kanske inte, om man tänker att en illustratör ska komma med i bilden, så kanske man inte ens behöver förklara det där. Det finns ju hur han ser ut, så finns den på något sätt hur han talar, och också säger du så att han rynkar på alla de tre dubbelhakorna. Så jag tyckte det var
jag lekte faktiskt med det också. Jag hade honom att rynka på magen i något skede också, liksom, och sådär, eftersom det är en klump liksom, så den kan ju rynka sig var som helst liksom. Men då valde jag dubbelhakorna.
Ja, och också det att du använder kaninens öron, att reaktionerna är liksom så att på det som man kanske skulle göra med någonting annat om man inte har kaninöron. Vi har ju inte, så vi får använda våra ansiktsuttryck och våra händer, men att den här kaninen gör allt det med öronen.
Skaka på öronen istället för att skaka på huvudet. Det liksom blir en... Ja.
Men hur går man vidare nu? För det här var ju, för mig är det här ju en färdig saga. Mm. En berättelse.
Som radioberättelse, jo. Sen, om du vill,
jag vet. Ja, exakt.
Sen kommer den här stränga, vad heter det, textmänniskan och säger att som text så får man inte samma sak kanske som i en uppläsning. Och sagor ska ju också, eller berättelser, av det här slaget så ska ju ändå vara skrivna för just uppläsning. För ofta är det någon annan som läser upp också så här i privata situationen. En vuxen som läser till ett barn. Och därför är det också roligt om det finns flera nivåer. Att det är inte bara, fast jag säger att förstås att man ska liksom skriva för det där barnet, men man är ju också vuxen, så att det kommer den nivån också. Och man roar både den som läser och den som lyssnar. Mm. Och det är bra. Men att det som behöver... eller som behövs fördjupas, så finns ju den här. Och det tänkte jag att skulle vara då liksom... jag tänkte att du skulle skriva mera om just det som jag tycker att är intressant. Alltså just det här att Simsala Bimsala är faktiskt rädd för nya saker. Mm. Beställer in rivna morötter och ska nu ut på äventyr. Och det är kanske inte så enkelt.
Exakt.
Och just den här liksom... att det här är två människor som är jätteolika och som möter varandra. Och där händer någonting... otroligt spännande redan i det att de konfronterar varandra, att det finns redan här, men just för den lästa texten så går det att fördjupa ännu och dra det liksom
verkligen. Alltså jag tänker att det är ju Gottabubbin som i sin dumhet och sin tröghet på något sätt och oräddhet så drar in Simsalabimsala i alla de här olika situationerna som de kommer in. Jag har ju som det här, Gottabubbin och Simsalabimsala fastnar i hissen. Det är ju för att Gottabubbin på femte våningen har känt att här doftar det liksom av chokladkräm och så. Nej, nu är vi fast här mellan och drar upp
och
dörren. Liksom.
Till,
ja, på något sätt klumpig. Ja, precis. Så jag har faktiskt en serie på 4 böcker till här. Gottabubbin och Simsalabimsala fångar en fastlastbulle följande och så fastnar i hissen. Gottabubbin och Simsalabimsala bygger ett luftslott och Gottabubbin och Simsalabimsala fiskar efter mer.
Bygger ett luftslott, så det ska jag...
Det tyckte jag var lite gärna, roligt, för där kan du verkligen liksom...
läsa eller höra.
Ja, någonstans.
Ja.
Mm.
Ja.
Nu hör du, Fredrik, hur kommer du att gå vidare nu?
Ja, det är väl att på något sätt söka stipendier. Nej, men alltså, någonstans så känns det kul när man har början att liksom kanske till och med göra någonting av det.
Mm.
Hur känns det annars? Du klarade det här helt fenomenalt.
Jag var nervös, men jag tyckte samtidigt så ju längre sagan led, desto roligare tyckte jag det var att läsa också. Mm. Vilket ju var kul att man kände att man tyckte man var lite stolt över det man hade skrivit också. Så att det känns bra.
Mm. Och de är ju tacksamma, de här karaktärerna, tycker jag. Jag blev ju genast, när du berättade om den här Gottabubbin, så fick jag lite liksom så här ömma känslor för den här klumpen.
De här två har ju följt med i 15 år med mig, de här två karaktärerna. Och de föddes på en kejkaresa, alltså vi hade en spelning någonstans och så hade vi jättetråkigt eller jätteroligt på vägen hem. Och då var det jag och min gode vän Jimmy Westerlund, så jag tror att frågan om inte båda har fötts ur Jimmy Westerlunds mun i någon sen. Och då var det så att Simsalabimsala så läffa också. Och sa väldigt ofta vippt. Och det, så det fanns liksom en liksom liten, så här, lite något talfel och något nervöst och sådär.
Och det är ju på något sätt det som gör att det här var möjligt att göra under en vecka också. Att de har funnits där. Att de där karaktärerna var på något sätt så jättetydliga redan när vi möttes första gången.
Ja.
Innan det här skrivandet. Att du faktiskt kände dem och hörde deras röster.
Det som också är intressant här är det att du har din egen version som du har skrivit, som du ser framför dig. Han eller Mikaela föll för Gottabubbin.
Mm.
Och jag föll för Simsalabimsala. Ja. Jag var direkt sådär att oj, den här kaninen, vad är hennes story?
Ja, exakt.
Och så bygger man vidare i sin egna värld. Och det triggar liksom ens egna tankar och illustrationer och animationer, vad man nu får när man lyssnar till en saga.
Kanske jag föll för den här franska servitören.
Ja.
Fredrik, tack. Fur, stort grattis till det här. Och,
tack.
Och stort tack för att du antog den här utmaningen.
Det var jätteroligt och tack Hanne eller Mikaela, det var superbra tips.
Tack för det.
Tack till er båda.
Ni har lyssnat på Efter 9 här tillsammans med Sonja Kailasari och med mig Mårten Svartström. Och vi är tillbaka som vanligt nästa gång med mera utmaningar och nya gäster.
Simsalabim.